Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finns det ens ett vaccin mot ebola?
Ja, det gör det.
Det gör det.
Vet vilket land som var snabbast med att massproducera det?
Jag vet inte. Egentligen så borde det ju vara något land i Afrika. Och därför tänkte jag var någonstans det...
Det är ett land med lite mer skurkaura. Alltså, skulle det kunna vara Kinberg?
Var det typ så här Förenade Arabemiraten?
Nej, det är ju också skurk. Ryssland.
Alltså.
Kom fram som gubben i lådan och hade ett vaccin.
Var de lite misstänksamma snart? Ja, men...
Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av DIF-podden som befinner sig på Östra station. Har lärt oss av tidigare misstag, så nu sitter vi med en batteridriven maskin, höll jag på att säga. Och med mig har jag TV-ankaret och webb-tv-profilen och även poddgurun Björn Jonsson.
Yes, kul att vara här.
Välkommen.
Tack så mycket.
Har du varit med i DIF-podden tidigare?
Ja, men jag har väl varit med i lite olika sammanhang. Det har varit lite live-grejer och sådär, men ett par gånger kanske. Men det var ett tag sedan.
Tanken är ju att vi ska dra igång lite mer olika supporterperspektiv. Vi har ju haft lite olika sittningar med lite grupperingar, kompisgäng och så. Och vi ska försöka bredda våra vyer lite. Och du är ju som sagt ganska igenkänd, kan man väl säga. Man ser dig ju veckovis och hör dig veckovis. Och aktiv inom Djurgårdens supporterscen allmänt, kan man väl säga. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag är taggad inför nästa hemmamatch. Göteborg hemma. Det är ju alltid, det är ju något slags klassikermöten då, måste man ju säga. Så att även om Göteborg är nere på dekis just nu, sportsligt. Trots att de har fått kanske lite uppsving kortsiktigt då med seger mot Elfsborg, så är de ändå lite på dekis. Men jag tycker ändå att det kittlar ju fortfarande att möta IFK Göteborg på hemmaplan och även på bortaplan.
Ja, verkligen. Det har ju varit nog senast, även förr stadiontiden var det ju också klassiskt att möta Göteborg. Det tänds till lite extra på håll och kanter. Och det här är ju deras första riktiga bortamatch, eftersom att de bojkottade AFC i bortapremiären.
Så är det. Jag hoppas ju att det bor ju ganska många göteborgare i Stockholm, så att det brukar väl alltid vara ganska bra antal. Nu är det ju en måndagskväll, vilket inte är den bästa för bortasupportrar. Som hemmamatch så tycker jag att det är den absolut bästa tiden. Liksom måndagar klockan 19. Men det är inte så ofta det kommer ett stort bortafölje till Tele 2 Arena. Därför är det är väldigt kul, tycker jag, när det kommer många när Blåvitt kommer upp eller när Malmö kommer upp, och det är mycket, mycket folk på borta sektionen. Det blir lite lite motstånd i alla fall när man står där som hemmapublik. Det tycker jag alltid är lite roligt när det hörs, när det inte är, alltså, det är ganska ofta som det är ja men liksom en Kalmar klack på 100 personer eller som Sundsvall.
Nu tog det.
Ja, i och för sig, nu var jag snäll kanske. Eller som Sundsvall liksom. Det blir så här, man hör mig knappt. Därför är det alltid lite kul med de här storklubbsmötena.
Är det fortfarande en storklubb?
Jo, men det är väl upp till var och en vad man definierar det som. Men det är för mig IFK Göteborg en storklubb.
En storklubb i kris?
Ja, absolut.
Det kan man säga.
Och, ja, verkligen i kris. Det finns stor risk eller chans beroende på hur man ser på det att de slåss om överlevnad i år.
Ja, det låter. När det här kablas ut så har vi redan mött dem. Hur slutar matchen?
Ja, vad ska vi säga? Jag tror att det blir 2-0, Djurgården.
Ja, men det är taget. Mm. Det kör vi på. På tal om Tele2, vart, eller Stockholms arenan, vart huserar du där?
Jag och mina kompisar köpte säsongskort det här året på 210. Det var där jag hade säsongskort första säsongen när vi flyttade dit. Liksom. Men vi har faktiskt bytt nu, mitt under, direkt efter första hemmamatchen, till sektion 108. Så det är några steg till vänster då.
Mot mitten. Var den detta?
Ja, jag vet inte. Jag vet absolut varför. För det var jag som tog upp det initiativet i mitt kompisgäng. Nu har man passerat 30 och jag tycker det är soft att sitta ner och kolla på fotboll och så här, 210 är ju liksom, det är ju som en ståplats.
Ja, det måste man säga.
Och den kan jag tycka är jäkligt nice under till exempel derbyn och så här, och andra stormatcher eller typ cupfinalen eller cupsemi och så där. Men vanliga matcher så tycker jag att det är ganska soft att bara sitta ner och kolla på matchen och liksom ändå bara ta del av.
Premiären är väl inte vanlig. Ändå.
Nej, precis.
Och inte Göteborg hemma heller.
Nej, inte Göteborg.
Inte Peking hemma i nästa.
Och i premiären stod jag på 210. Ja. Så att, nej, men då kände jag så här, det vore lite soft att känna på att köra sittplats. Liksom, så här. Och så frågade jag mig, är ni sugna på att byta om? Jag kontaktade Johan och frågade om vi kan byta platser. Liksom. Och då var de så här, ja men vi kör på det. Och så lyckades, var Johan väldigt till mötesgående och liksom så här, ja men det där löser vi. Och jag trodde att det skulle vara mycket mer jobbigare än vad det var. Men det var så här, ja men det där fixar vi. Var vill ni sitta någonstans? Och så kunde man ordna. Och så nu har vi flyttat till 108. Jag har inte suttit där, eller jag har suttit där någon match, men inte som säsonger. Liksom. Så att nu flyttar vi dit och så blir jag en tjockis på sitt plats där.
Hur många är ni som har säsongskort?
Vi är 4. Ja.
Hur ser en typisk liksom innan match stund ut för dig? Liksom, vad är det direkt ut till Globenområdet eller?
Ja, det, alltså, där, jag är nog ganska tråkig så som supporter.
Du flyttar från den aktiva sittplatssektionen till den lugnare.
En riktigt grå person som målas upp här. Nej, men i blanken, det är ganska ofta att det åker direkt från jobbet. Nu, det senaste förra året hade vi nästan inte en enda vardagsmatch på hemmaplan. Det var nästan bara söndagar och lördagar. Så att, då kunde man ju värma upp på diverse pubbar. Men jag brukar ganska ofta sitta på London här faktiskt.
Fortfarande?
Ja.
Kul.
Nu är det ju väldigt lugnt där jämfört med när vi spelade på stadion. Men alltså jag bor ju i de områdena så att det blir ganska, det är ganska nära för mig att traska dit med mina kompisar. Så att, vi brukar hänga i de kvarteren, ta en bärs, käka lunch och sen så tar vi tuben ut till Gullmarsplan. Liksom.
Ja. Och vad tycker du om själva flytten då? Hur har det påverkat dig som supporter?
Alltså, för mig är ju stadion något extremt speciellt. Det går ju liksom aldrig att ersätta den. Och på något sätt är det också så här, man, i alla fall för egen del, att jag inte liksom uppskattade det förrän man sen saknade det. Att då kunde jag vara lite less på stadion. Att så här, ja, men det finns bara korvkiosker här.
Det var ju lite så tongångarna.
Ja, absolut. Ja. Och det ska man ju komma ihåg. Och jag var verkligen en del av dem. Så här, det går inte, man kunde inte ens betala med kort i korvkiosken. Det var bara kontant. Det var liksom en chorizo-korv och folköl och sen var det pelar i vägen, det var träsmak i rumpan och lite sådär. Så att, satt man inte på långsidan så var alla platser typ ganska dåliga. Och då satt man, sen nu så saknar jag ju allt det där. Och det är ju väldigt speciellt för mig och har ju liksom haft stora delar av min uppväxt på den här arenan. Så att den är ju väldigt, väldigt speciell. Och det är den för många, tror jag, alla djurgårdare liksom. Men så att, och i och med att vår arena finns kvar så och jag går ofta, jag går nästan förbi den varje dag, så den blir väldigt påtaglig för mig liksom. Jag tittar in där hela tiden, så att med att den finns kvar så drömmer jag mig ofta tillbaka dit, men jag tycker ju att vi har skapat en väldigt bra stämning på Tele2 Arena och gjort den liksom till vår arena. Och då liksom pratar jag inte om något så här vi versus Bayern, utan då pratar jag bara om oss djurgårdare, att vi har gjort den liksom, att vi känner att det är vår hemmaplan det där, och vi har vunnit ett cupguld där och vi har vunnit derbyn där nu och tagit en tredje plats på den här arenan liksom. Det är så att vi har liksom redan, vad ska man säga, pissat in vårt revir på den där arenan sportsligt och även stämningsmässigt, som jag tycker är jäkligt härligt. Och sen i området som sådant är ju liksom för alla oss som har gått mycket på hockey, så är det ju inga konstiga områden. Men jag personligen, alltså jag ska inte sticka under stol med att för mig är fortfarande Stockholmsstadion hemma. Sen tycker jag, alltså jag trivs väldigt bra på Stockholmsarenan, det gör jag. Men för mig kommer alltid hemma vara Stockholmsstadion.
Vi har ju lyxen att arenan faktiskt står kvar, som du säger, till skillnad från våra antagonister som använder den senast som pissoar, såg jag.
Alltså?
Ja, såg jag. De gjorde sin världsunika marsch där och...
Jaha, du tänker så. Ja, det var några som hade kisspaus där.
Exakt.
Ja. Så det kom också.
Historielösheten.
Kanske. Ja, de har ju ett gäng nya besökare där som kanske inte har varit på den gamla arenan.
Ja, ansiktet, de nya besökarna liksom profilerat, det är ju Walter Skarsgård ändå. Det är andra gången jag nämner honom, men jävla vilken sopa det. Det måste man få säga.
Det får stå för sig.
Ja. Men om vi pratar om, varför blev Djurgården för dig då? Du är uppvuxen på arenan, säger du, mer eller mindre.
Ja, alltså i mina tonår kan man väl säga att det var så, absolut. För att det var någonstans där i tidig tonår, precis övergången liksom. Det blev tonåring som jag började gå på fotboll. Men sen, alltså betydligt yngre än så när jag var, vad man säger, 6, 7, 8 år, då var det mycket hockey som gällde. Och där jag är uppväxt så var det i princip bara Djurgården som fanns. Och alla mina kompisar som var intresserade av hockey, vi började spela i Djurgården och i Brinken, och då blir det också liksom så här. Och i den skolan jag gick i, det var bara Djurgården som gällde, och man pratade idrottslag, så det föll sig ganska naturligt att det bara blev så. Så att det började via hockey, och sen när jag var runt kanske 11-12 år började gå på lite fotboll. Sen hade jag, när vi började högstadiet, så var det en del kompisar som lirade fotboll och fick där, jag vet inte om du minns det, men det här Sankt Eriks kuppskortet som man kunde få. Då kunde man gå gratis på allsvenska matcher, och då gick jag med ett gäng polare som hade det där, så kunde man liksom glida med en gratis. Och det här är alltså någonstans runt 01-02 typ. Sen har det gått på matcher, lite så strömatcher innan, där 99-00, men då var jag väldigt, väldigt ung. Men när vi började gå själva liksom, utan föräldrar och sådär, då ja, är vi runt 01-02, och då fastnade jag direkt när jag liksom ställde mig där på sektion M och N. Jag vet inte exakt vilken sektion det var man fick komma in på med det certifikatkortet, men vi hoppade ju runt lite. Man kunde göra lite som man ville.
Och känns som att det inte var allt för hårt med...
Nej, det var inte.
Har du alltid varit den här... du har ju en väldigt lugn aura kring dig som person. Har du alltid varit så? Jag skulle ju vilja höra liksom att du kan ha dragit liksom, ja, men ett spjut genom någon gång.
Ett spjut genom någon? Eller en grekisk gud?
Ja, eller... Ja, men du vet. Nej, men kostar ett par tandrader och sånt.
Ja, nej men alltså framförallt så har jag när jag gått på fotboll levt ut ganska mycket och kan göra än idag och stå och skrika både det ena och det andra och speciellt i tonåren. Kunde jag bli, och fortfarande väldigt känslosam när jag går på fotboll och ser Djurgården, så att där levde jag ut ganska mycket. Inte så att jag blev våldsam, jag är alldeles för klen och för mesig för det.
Ja, man säger det, men med tillhyggen så...
Nej, aldrig så. Men jag kan verkligen leva mig ut i fotbollsmatchen när jag kollar på Djurgården, så är det.
Ja. Vad har du för, om vi ska plocka fram bästa och sämsta minne då, Djurgårds kopplat?
Oj. Alltså jag åkte ju ner med två kompisar till guldmatchen i Halmstad 03 och få uppleva ett SM-guld på plats så där, och det är ju såklart ganska svårslaget. Jag var ju som sagt väldigt ung när Djurgården åkte ur allsvenskan där. Så att jag kan inte säga att det, liksom, det påverkade mig så mycket. Däremot var ju 09 väldigt, väldigt tufft. Samtidigt så slutade det i liksom enorm glädje. Mm. Så att, men jag kan väl säga så här att den säsongen och vad den höll på att mynna ut i var väldigt tung. Och första kvalmatchen där mot Assyriska, vi torskar med, vad var det? 2-0 bara. Kommer ihåg när jag åkte ut till den matchen efteråt. Så tänkte jag så här att ja, nu är det 90 minuter kvar, så spelar vi superettan. Jag försökte liksom intala mig själv det, och även inför stadionmatchen att vet, det var väldigt så här ogreppbart. Så att vi, efter det här så spelar vi superettan. För att jag såg, det fanns inte en chans att vi skulle vända.
Nej, på den och matchen. Vi hade ju en jävla tur. Alltså, hade vi haft lite marginaler emot oss, ja, så hade vi kanske kommit undan, alltså ja, åkt hem med 4-0.
Ja, ja, visst.
Och då hade det varit tvärkört.
Ja. Så att den där kvalet mot Assyriska, det är lite så här, jag är lite ambivalent till den. Samtidigt var det ju enorm glädje när det var klart sen. Och samma sak om man ska referera något till hockeyn när vi åkte ut där, var ju också väldigt väldigt tungt. Det var också samtidigt så här, det sjönk nästan aldrig riktigt in. För det var så overkligt på något sätt.
Ja, och hockeyn är ju verkligen, man känner ju typ att åker man ut så är vägen tillbaka enormt lång. Och speciellt som liksom en stor klubb där jag tror jag nämnde förut någon gång liksom, där det största som händer på orten är när Djurgården kommer dit. Spelarna liksom pratar om det veckor innan när vi mött Djurgården. Det blir så mycket svårare än för vilket annat lag som helst att åka ut.
Ja,
föreställer jag
absolut.
Mig.
Och sen är det väl lite sådär med generellt kring en stor klubb som åker ur oavsett vilken sport det är, att de där matcherna sen i serien under ska bara städas av lite så. Vi ska egentligen inte vara här. Och det där kan vara rätt svårt att liksom damma av. Och att så här, nu är vi i den här verkligheten och de här kommer göra allt för att slå oss.
Exakt.
Så att, men det var ju väldigt tungt. Men jag minns att det var också, och det skedde ju, men det var väldigt overkligt. Så det var kanske någon sån här försvarsmekanism att inte vägra erkänna på det.
Ja.
Men SM-guldet 03, eftersom jag liksom var på plats. Jag åkte ju inte med ner den här stora karavanen ner till Borås 02. Jag minns inte, jag hade någon dålig anledning till varför jag inte gjorde det. Det ångrar jag än idag, men jag var med 03 och det var otroligt kul.
05, vart var det då? Det var ju mot ÖIS, va?
Ja, då var jag i Stockholm och firade här, och då hade vi också den här legendariska matchen mot Elfsborg i sista, så det blev liksom som ett guldfirande, så det var också här. Men då var jag i Stockholm faktiskt.
Ja. Och sen har du har varit fast liksom sen, och du har varit säsongare hela tiden. Eller ja, efter Sankt Eriks.
Ja, alltså det har väl funnits några säsonger både i närtid och lite längre bak då jag inte varit, jag har gått lite, hoppat runt lite, och i och med att jag var, skrev mycket på Svenska Fans, satt jag en del på pressläktaren några år där på stadion och sådär. Men för det mesta har jag haft säsongskort.
Mm. Du nämnde Svenska Fans och det blir en bra övergång. Du var väldigt aktiv där som skribent. När började du den banan?
Jag tror att det var 06. Då gick jag alltså... eller om det var 05. Jag gick sista året på gymnasiet. Och under gymnasiet så växte sig det här intresse för att så här, skriva om fotboll och sport överhuvudtaget. Och så såg jag att Svenska Fans, Djurgårdsredaktionen där, sökte nya skribenter, så att jag sökte dit. Fick träffa Malcolm och Linus Sundervik som är på Expressen nu, och Wille Bäckström gjorde fan-tv. Och så fick jag träffa Malcolm och Linus, och så började jag skriva lite texter för dem, och sen var jag liksom inne i det, så att runt 05-06 tror jag.
Hur stort var det då på den tiden? Jag kommer knappt ihåg, för jag vill minnas det som att då var det ett mycket större forum, alltså hela Svenska Fans-grejen. Det var ju typ där källan för gemene person var, alltså man kunde hämta väldigt mycket information.
Ja, absolut. Så var det. För mig var det skitstort. Och så här, skriva en text och sen se att 2-3 tusen, kanske 5 tusen pers läser den texten. Det var helt enormt för mig. Det var liksom helt sjukt. Så det var väldigt roligt. Och sen när man märkte att det var ganska öppet i kontakten med laget. Alltså att det var bara knata ner på kakorna. Så är det ju fortfarande. Eller på matcherna och få sätta sig på pressläktaren, kunna intervjua spelarna och gå på presskonferensen efteråt. Det tyckte jag, det var ju liksom... Då gick det så här, från att ha varit ens idoler till att så här, nu står du och pratar med dem som vem som helst. Det tyckte jag var jäkligt häftigt. Och bara det att få den här inblicken i hur vardagen fungerar och inte bara se dem runt matcherna och läsa någon intervju här och där, utan nu är det du som gör intervjuerna. Liksom. Det var väldigt häftigt.
Minns du någon fördom som sprack där? Liksom att, vad du hade tänkt, ritat upp i ditt huvud, hur det fungerade i ett lag och hur spelarna var kontra...
Ja, men jag trodde kanske att de skulle vara betydligt svårare, att de skulle säga så här: nej men jag har inte tid att prata med dig, eller nej alltså du kan inte bara knata hit och liksom sätta dig här, och att de skulle vara lite drygare, lite mer så här divor på det sättet. Men och det, jag upplever att det är precis samma sak idag, att det är väldigt väldigt öppet liksom så här, och i de flesta klubbarna i Sverige och även i hockeyn, att det är så här, ja. Okej, du vill prata med mig. Okej, då kör vi då. Då pratar vi. Det slog mig. Jag trodde inte att det skulle vara så öppet.
Ja. Och hur länge blev du kvar sen på... som du körde några år på Svenska Fans?
Ja, alltså egentligen skriver jag ju där fortfarande. Jag har egentligen velat ha någon som kanske tar över hela ansvaret. Men jag har liksom blivit kvar. Så att jag skriver ju texter där fortfarande. Så att... Det är ju några år nu. 12 år typ, 13.
Men det kan inte vara lika frekvent längre? Eller?
Nej, det är det inte. Jag har inte riktigt tid att skriva faktiskt.
Och det måste ju ha att göra med att du har flyttat över till från skriva texter till att synas mer i rutan och...
Så är det ju.
Och även i poddsammanhang. Vi börjar någonstans. Vi kanske dammar av... podden 352, va?
Yes.
Där du är en utav programledarna tillsammans med, det brukar vara du, David Fjell, Noah Bachner och
Jesper Hoffman.
Just det, så är det. Den är väl ganska stor, är den, tror jag.
Ja, det är alltid lurigt det där med liksom mätningar i poddlyssnare och så här, vad ska man jämföra med, men den är väl ganska stor.
Fanns behovet för ännu en podd? Det känns som att det finns ju en podd om allt.
Ja, då vi startade ju den här, det är tredje säsongen om man liksom kopplar, för det är ju en podd om allsvenskan. Mm. I tredje säsongen, när vi startade den det var alltså inför säsongen 2017 då, så fanns det inte ett enda program, vare sig rörligt eller i poddvärlden, som bara pratade allsvenskan. Och vi kände att så här, det är, allsvenskan, det finns ett otroligt intresse för det. Här har vi verkligen så här, och vi vill prata om allsvenskan. Ska vi dra ihop en podd? Ja, men vi testar. Och så flög den. Idag så har det ju dykt upp ganska många allsvenska poddar. Så nu finns det rätt mycket där ute. Sen tidigare så har ju så här, DIF-podden har ju funnits länge, och det har ju funnits så här, Radio Råsunda och Bara Ben och allt.
Men
de har ju funnits länge, men de är ju om en klubb. Det, så här, om allsvenskan fanns inte, för det har ju funnits så här, fotbollskväll på SVT, men det lades ju ner och sådär. Så att då kände vi att här kanske vi fyller ett tomrum, och vi fick ju ganska snabbt många, många lyssnare. Men sen nu har det ju startats ganska många allsvenska poddar så, här, så att nu finns det rätt mycket.
Märker ni det på lyssnarna med, lyssnarantalet?
Nej, alltså vi har nog ökat faktiskt. Men däremot så ställer det ju högre krav på oss, eftersom vi har konkurrenter, om man säger så.
Mm. Och 08 fotboll då?
Mm.
När gjorde du entré där?
Jag började med att jag var med som gäst när jag var liksom, man kan ju prata om andre fiol och så här i lag. Jag var ju liksom bänknötare till Wille Bäckström. Var någon gång runt 08 tror jag, 07, 08, 09 där någonstans, som Kviborg som var programledare då bjöd in mig när Wille inte kunde och så där. Sen slutade ju Wille på fan-tv, och då började jag och Linus Sundervik göra såna här reportage, eller så här intervjuer bara, reporterjobb snarare, för fan-tv. Fick liksom som en liten peng varje månad för att göra det. Sen blev jag anställd 2011, och det var ju någonstans där jag blev, mitt första program var 08 Hockey, när David Fjell inte, han var bortrest, så fick jag hoppa in. Och där någonstans tog jag över programledarrollen 08 Fotboll.
08 Hockey, lever där kvar?
Nej,
nej, det måste vara ett...
Vi släckte det när AIK åkte ur elitserien.
Ja, jag tänkte faktiskt på det på vägen hit.
Det var ett jäkligt roligt program att göra. Framförallt så hade vi lite annorlunda take på det. I och med att vi, liksom, det var ju när AIK gick upp i dåvarande elitserien. Och då var det ett jäkligt sug runt Stockholms hockey. Och då hade vi liksom två supportrar, och så hade vi en spelare från varje lag med också, vilket gav liksom en lite extra dimension i programmet, och det var jäkligt kul. Så att, och många av de där spelarna har ju liksom sen seglat iväg, du vet, Sibanejad, och blivit liksom stora stjärnor i NHL nu och sådär. Det var ett väldigt roligt program att göra.
Men, har du fått ett tack från spelarna?
Ett tack?
Ja.
Hur tänker du då?
Ja, men det känns som att ni kanske har en del, att du känner att du har en del i framgången.
Nej, det vet jag inte. De fick väl kanske lite medievana då. Men,
det kan de behöva.
Ja, i och för sig. Ja, det är mycket klyschor i hockey, så att, ja. Det kan de behöva. Nej, men det var väldigt bra. Framförallt var ju David Fjell väldigt duktig på att få liksom, spelarna väldigt avslappnade. Och så där. Det hela börjar ju med första avsnittet att David drar, det finns ju på YouTube att kolla om man vill, när David drar en sån här konfettiraket som Ville bli helt ställd av det, för det är ganska hög smäll när man är inomhus, när man drar en sån här konfettikanon eller vad man kallar det. Så han håller en stor liksom glas med kaffe, som han blir så ställd av det där ljudet så att han spiller på sig själv. Och så frågar han, nu minns jag inte vilka spelare det var som satt bredvid där, men frågar han, så ska jag kasta resten på David, och David gråter, han viker sig själv i skratt för att han, Ville såg så dum ut. Så han ville kasta resten av kaffet på David. Så det var så vi inledde hela programmet.
Det var faktiskt helt missat.
Nej, det kan man söka på YouTube. Det är väldigt roligt.
Men från att du klev in i programledarrollen på 08 till vad det har blivit idag. Det måste ju vara en enorm förvandling.
Ja, intresset. Och det märker man ju bara liksom, generellt runt allsvenskan och Stockholmsbollen har ju vuxit enormt. Och intresset för något fotboll har ju också vuxit i takt med, och speciellt nu om man tittar till alla tre Stockholmsklubbarna, så mår de ju generellt sett väldigt bra. Vilket också gör ju att intresset ökar, och publiksiffrorna är höga hos alla tre klubbarna. Så att, det är ju väldigt roligt. Och sen är det kul att 08 fotboll, som har funnits sedan 06 tror jag, är fortfarande liksom funkar, att det konceptet funkar. Det var ju, och att det är ett ganska långt program, det är en timme långt, och snitttiden folk kollar är ju runt 45 minuter eller vad det kan vara. Det är ju ovanligt högt om man jämför med andra tv-program att folk tittar så länge. Så att det är otroligt kul att det fortfarande, att folk fortfarande tycker att det är roligt och aktuellt och att det ger någonting liksom.
Vet ni om det är mycket folk utifrån som lyssnar, alltså som inte sympatiserar med
något? Jo, men det är det. Exakt hur många eller stor del i procent är svårt att säga. Men det, vi får ju varje vecka folk som skriver så här, men jag håller på Malmö FF, jag tycker bara det är kul att kolla. Eller jag håller på Blåvitt. Jag måste, liksom så här, jag måste bara säga att det ni gör är jättekul. Och det är kul att kolla, lyssna på supportertugget liksom.
Men samma sak där då, att jag kan ju föreställa mig att när ni drog igång från att du klev in då, sättet att få information och hur sociala medier var på den tiden kontra hur det ser ut idag måste ju också ha förändrats en hel del. Förstår du vad jag menar? Mm. Liksom att, du sa tidigare att det har, i podden så har det liksom, kraven på er har ökat. Mm. Hur har det märkts på 08 fotboll att ni har behövt blivit bättre? Eller?
Jo, men det, och det där tror jag liksom är generellt också. Om man tittar på all form av liksom så här media, att kraven blir högre för att du kan så, alla kan så snabbt söka till sig information idag. Så det gäller att du är på tårna och är uppdaterad. Du kan liksom inte sitta i ett sånt program och säga att så här, jag har inte riktigt koll på vad Bayern har värvat liksom. Eller så här, aha, han var inte med i starten. Okay. Eller aha, är han skadad? Aha, det är ingen aning om. Det funkar liksom inte. För idag har alla koll på allting. Så att,
och folk är väl rätt snabba med och
ja, nej men exakt. Att så här, men hur kan du säga det? Han har ju varit skadad i 2 veckor. Liksom. Det får man höra direkt. Så att det gäller ju att det ställer ju krav på en att man är med liksom, och följer med och sådär. Så att och idag, återigen, generellt, nyheter flyger ju fram så otroligt fort. Så att det gäller att man ständigt är liksom påkopplad. Men det tror jag alla, även om man inte jobbar med media, känner av. Att så här, för att hänga med i snacket så gäller det att man även följer.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På sociala medieforum och nyheter i övrigt.
Vad skulle du säga att ni fyller för funktion för Stockholmsfotbollen, supporterkulturen, ja, generellt?
Ja, bra fråga, men jag tror att du som djurgårdare eller som Hammarby eller som AIK-are så har du liksom ditt snack i din supporterkrets eller kanske i ditt kompisgäng eller på ditt forum. Alltså, så här tänker vi. Och sen får du höra vad, liksom, vad antagonisterna har att säga om kanske samma ämne eller vad de pratar om. Vad de tycker om ditt lag eller om sitt lag. Och det där kan ju bli en ganska intressant mix. Du får höra en gnagare säga vad han tycker om Djurgården. Det kanske inte du ger så mycket för, men du får ändå höra det. Du får höra vad han eller hon tycker om sitt lag eller problemen på sin läktare eller vad deras tifokultur ser ut och sådär. Det tror jag många tycker är ganska intressant. Och det är ju alltid så här, speciellt med de här tre Stockholmsklubbarna som har en väldigt speciell rivalitet och så sträcker sig väldigt långt tillbaka och som är, ja men den är speciell. Så liksom så här, vi lever ju på något sätt sida vid sida fast ändå inte, och liksom samma stad och allt sådär. Allt som händer i de olika klubbarna berör ju varandra vare sig man vill det eller inte. Så att jag tror att det alltid finns det liksom såhär, något slags intresse att höra lite hur surret går i de andra leden. Liksom. Det gäller att ha koll på sin fiende. Liksom.
Mm, ja, men jag håller med. Och jag upplever också som att det är ett bra forum när någonting händer i fotbollssverige. Att det ni tar upp kring det ämnet, det blir inte det här skitnödiga filtret på. Liksom att som det här nya visitationsdirektiven som kom. Där skulle ju ni, nu vet jag inte om ni har gjort det, men där skulle ju ni kunna ha ett inslag om där ni diskuterar hur värdelöst. Men jag tror någon nämnde det senast, liksom, vad fan, ni kommer inte få bukt med pyron. Lägg ner den här taktiken, gör inte till någon prestigegrej. Liksom att man får verkligen andra sidan av myntet kontra liksom vad hela Mediasverige pumpar ut i sina,
ja, precis, tidningar. Vi försöker alltid förmedla liksom vad en supporter tycker. Sen behöver inte den supporten representera vad majoriteten av supporterna tycker. Det kan man aldrig liksom garantera, eller så behöver det inte heller vara. Men du får ju liksom dels det som rapporteras i stormedia, och då finns det ändå så här, okay, men vad tycker en supporter som har följt det här laget i 20 år? Vad tycker han eller hon om det hela här? De tycker så här. Så får man ju den delen. Och supporternas röst är ju viktig, och vi når ju ut till ganska många. Sen skulle vi kunna ha större variation, och vi skulle kunna göra kanske fler inslag och sådär runt det. Och framförallt prata ännu mer supportkultur. Ibland så kanske det blir lite väl mycket av det sportsliga.
Ja, men hur tänker du där kring vilka som representerar som sitter i studion? Det är oftast samma människor. Ja, det är noll viss rotation.
Så är det. Sen bygger ju Norrtå fotboll ganska mycket på att hitta karaktärer som sticker ut också. Mm. Som når ut till folk och som har någonting. Att, liksom, det kan vara en viss typ av karisma om man så vill. Förutom att de liksom är ganska kunniga.
Mm. Är det verkligen ett krav?
Att kunna någonting?
Att kunna fotboll? För det.
Nej, men alltså, det tycker jag absolut inte. Alltså det finns ju, alltså, jag menar som supporter. Alla är ju inte jätteintresserade av 4-4-2 eller 3-5-2 eller hur ska forwards pressa i rätt läge eller vilka spelare ska värvas in till det där. Vissa är ju bara så här, jag tycker det är nice att ta en bärs med mina polare och gå och kolla på mitt fotbollslag och sen skrika domaren in i idiot. Mm. Alltså det tycker jag är nice. Kanske vissa. Alltså vissa är ju så. Och det, i all sin enkelhet. Och det finns ju något jättefint i det. Så att vissa kanske bara vill sitta i 08 och säga just det. Att så här, men det är, den här domaren vill ju oss ont. Han är ju alltid mot oss. Även. Och den där spelaren maskar ju alltid mot oss. Och liksom, jag vill bara se mitt lag vinna. Jag skiter i hur det ser ut. Så kan ju supporter också vara.
Det måste
så
jag
tror
säga,
ganska många. Ja.
Absolut. Och det måste jag säga att nu är jag kanske part i målet här, men jag tycker ju Fabbe gör det väldigt bra. Han kan väldigt mycket fotboll och han är ju en nörd ute i fingerspetsarna så.
Mm. Han har ju lite båda delarna. Han är ju liksom dels en fot in i supporterkulturen. Och sen är lirar han ju fotboll själv på hög nivå.
Exakt, så att, det är det jag menar. Men fan ibland, så nu senast när ni pratade om maskning. Fan, mitt blodtryck sköt ju i höjden. När svanen sitter och bara och vad han nu pratar om den matchen, sen bara, vad fan, Karlgren, deras nuvarande målvakt, det är ju så vidriga på plan.
Och de har ju haft två målvakter nu den senaste tiden som har varit ganska, vad ska man säga, aktiva i sin maskning.
Ja, för fan. Och det där hade man ju velat att Fabbe liksom hade
tryckte dit.
Ja, verkligen. Och sen så gillar jag typ att Jompa liksom hyvlar Cissi Wallin där. Det är bra. Sånt tycker vi om.
Ja, där har du ju en känsla människa.
Ja,
måste man säga. Ut i fingerspetsarna.
Hur många brukar komma fram till det? Jag borde få vara med på 08 nästa gång.
Det är inte så många som tycker att de borde vara med. Det är ibland en del som skriver. Men ofta när man är liksom, när man är ute på krogen och sådär, så är det en del som kommer fram med mest vill snacka fotboll. Alltså att snacka AIK, Djurgården eller Hammarby eller alla tre liksom.
Det är något man vill göra varje gång på krogen.
Ja, exakt. Ja, men det säger ju en del också om så här. Nu försöker jag måla upp mig som en superkändis. Det är inte så ofta det sker, men det händer då och då.
Det är ju ändå 10-15 personer som har tagit det i hand här.
Nej, exakt. Och skriva autografer och allt möjligt. Och
jag har knappt någon bild på
ja,
det.
Ja, visst. Nej, men skämt åsido. Det är ju det är ganska många som kommer fram. Vi snackar fotboll, speciellt ute på krogen. Det säger en del om just det intresset för de här tre klubbarna. Och ofta är det djurgårdare som kommer fram då, i och med att jag är djurgårdare. Så att, det är det som är så kul, att liksom intresset är så stort. Och att det är liksom, ja, men det här som är ibland lite klyschigt, men att så där, att fotboll eller sport överhuvudtaget kan öppna så många broar liksom. Det är fascinerande att det fortfarande funkar liksom.
Hur mycket känner du att du kan vara liksom djurgård upp ända ut i fingerspetsarna, när, eller måste du tänka liksom att jag är Björn programledarrollen och jag får liksom inte skita i det blå skåpet någonstans? Känner du att du kan leva ut ditt alltså dig själv som deep supporter?
Ja, jag har ju ett privatliv också. Jag är djurgårdare.
Men hur många gånger biter du dig själv i tungan då för att liksom att fan nu vad är det de säger i studion?
Nej,
egentligen?
Men inte så ofta. Jag är också så här, det beror på hur man, alla kan ta liksom en programledarroll olika, men jag är ju liksom där som programledare. Och det sitter ju en annan djurgårdare, och så sitter en AIK och så sitter en Bajare. Det är lite upp till dem att ta fighten, om man säger så. Jag ska liksom fördela ordet på något sätt. Sen är ju vårt program liksom ganska så här öppet, och vem som helst kan egentligen säga vad som helst. Så att, men jag har ju på något sätt en liten annan roll i det programmet. Utan jag ska liksom så här fördela ordet på något sätt.
Mer än moderator?
Ja, ja, lite så.
Får du mycket frågor kring det?
Ja.
Synpunkter?
Jo, men så är det. Får jag ganska ofta. Får ofta ganska många, ofta från djurgårdare som tycker att jag liksom inte står upp för Djurgården och att jag...
Varför gör du inte det?
Att jag inte är tillräckligt mycket djurgårdare och sådär. Men då tror jag folk missförstår min roll i det hela lite. Jag sitter inte där som en PR-maskin för Djurgården. Sen att, är jag liksom lika mycket djurgårdare för det. Men just när jag jobbar så... Då, utan att så här, ta mig själv på för stort allvar, men när jag jobbar så jobbar jag, och sen sticker inte jag under stolen med att jag är djurgårdare, men någonstans har jag liksom en x antal tittare att förhålla mig till, och jag måste vara lite sansad. Så tycker folk att jag är liksom för riktad åt att försöka hålla mig typ neutral i vissa frågor, så att de tycker att jag är alldeles för kritisk mot Djurgården. Och det kanske finns en poäng i det i vissa fall. Det kanske gör. Man ska liksom alltid lyssna och ta till sig när folk kommer med kritik eller feedback och sådär. Så att,
sen gör du väl inget om den är konstruktiv?
Nej, exakt. Och ofta är den ju det. Så att, det tycker jag är jättebra. Så att jag vet inte, försöker liksom hålla mig ganska sansad när jag är programledare. Så att jag tycker liksom inte att det är så konstigt egentligen.
Ja, intressant. Nu när du har öppnat dörren om att man inte behöver vara fotbollskunnig. Och ja, då har jag blivit inbjuden här till podden nu, och den dagen då Fabbe måste se om sina ägor i Danderyd, så ja, en liten hint.
Ja, ja, du är välkommen. Du är välkommen.
Vi lämnar 08, eller har du någonting du vill få sagt kring 08?
Nej, egentligen inte. Utan att framförallt så tycker jag att det är också fascinerande att nu har jag gjort det här programmet i nästan 8 år. Och jag tycker fortfarande att det är lika roligt. Och det trodde jag kanske inte att jag... Så här, ibland jag tänker så här, ta ett steg tillbaka eller åt sidan och bara titta på det så här. Tycker jag verkligen att det här är lika roligt? Nu har jag gjort det här ganska länge. Liksom. Och så tänker jag så här, ja, men, alltså, det är ju svinkul, och vad skulle vara roligare? Liksom. Så finner jag nästan ingen bra svar på det.
Ska vi nämna, onsdagar klockan 12 kör ni live.
Yes.
Och sen kommer du ut några timmar senare.
Ja.
Och titta på igen då.
Ja, exakt.
Yes. Men du, vi kliver över mot Djurgården då. Du har varit lite småkritisk, kan man säga det? Lite konstruktiv.
Nu börjar det.
Nu
kommer alla såga mig för att jag inte står upp för Djurgården.
Nu har vi värmt upp här i 40 minuter. Du har ju haft en del konstruktiv kritik mot delar av organisationen inom Djurgården.
Mm.
Ska vi börja någonstans?
Var ska vi börja?
Vart har du svingat?
Jag har väl inte svingat så mycket egentligen. Kommer knappt ihåg allt jag slänger ur mig egentligen. Men det finns väl, om vi tittar, jag är ju som sagt ganska intresserad av det sportsliga, såklart. Det är väl alla sportar i mångt och mycket. Men där jag tycker att dels så har Djurgården gjort en fantastisk resa från, vad är det, 2013, när vi låg riktigt i skiten ekonomiskt, där framförallt då med Bosse Andersson och Henrik Berggren i spetsen, har gjort ett fantastiskt jobb med att få upp Djurgården på fötter igen. Och inte bara på fötter, utan liksom bland de rikaste klubbarna i Sverige. Det är ju helt makalöst, den resan de har gjort. Vi har ju sett andra klubbar som inte har lyckats göra det, som typ Helsingborg eller IFK Göteborg, som jag tycker påminner lite om där Djurgården har varit. Så i Helsingborg, de åkte ner och har inte lyckats repa sig rent ekonomiskt, tagit på sig bara större och större ekonomiska problem, eller problem, men utgifter i alla fall.
Och Göteborg som liksom ingen verkar vilja ta i. De har väl ett par liksom poster som är rätt tunga, som står öppna.
Exakt, och sådär. Och Djurgården redde ut det där på ett fantastiskt sätt. Jag vet inte om det finns så många i det här landet som hade kunnat göra ett bättre jobb än vad Bosse och Henrik. Sen finns det många andra också i bakgrunden där som har jobbat med det. Men samtidigt så kan jag tycka nu när Djurgården mår bra ekonomiskt att jag är lite förvånad över att man inte har liksom investerat i den sportsliga ledningen så att den kan bli på sikt mycket starkare och mer effektiv.
Och vad menar du med den sportsliga ledningen då?
Ja, men du har ju till exempel, du har ju Bosse Andersson som fortsätter vara en väldigt, väldigt skicklig sportchef, tycker jag. Han gör vissa affärer som jag tror få andra sportchefer kan göra. Sen finns det alltid liksom ingen är fläckfri. Det finns vissa värvningar och vissa försäljningar kanske som man kan ha synpunkter på, så där finns det finns alltid liksom alla sportchefer och så här. Men min bild är att Bosse gör väldigt, väldigt mycket i Djurgården när det gäller det sportsliga, förutom att liksom coacha laget där vi har tränare och så här. Och säg att han jobbar ju som en galning. Han kanske gör 100 timmar i veckan. Han kan inte göra allting. Och för mig när jag jämför med andra...
Hur ser det ut om vi kollar på våra antagonister då?
Liksom? Ja, men det där finns det ju till exempel. Sen behöver inte de vara facit. Det är inte det jag menar, att så här, vi ska vara som de här. Men du kan se på andra storklubbar som har en sportslig direktör eller en sportslig chef. Sen har de en sportchef, de har en scoutingansvarig. Det har ju inte Djurgården, vilket det är obegripligt för mig. Alltså vi pratar om en lön på kanske, jag vet inte, 30-40 tusen i månaden. För någon som kan hitta spelare du kan sälja för 10, 20, 30, 40 miljoner. Det säger sig självt. Det finns även inom tränarteamen vissa lag som har extremt stora team. Och sen finns det också storklubbar där man hör inifrån att kravbilden är så stor att de går in i väggen och att de har problem med ledande figurer. Så det finns ju problem i andra klubbar också. Men Djurgården har en ganska liten organisation där få personer får göra väldigt, väldigt mycket. Och det funkar inte i längden, tror jag, att hålla på så. Jag skulle vilja liksom få upp nivån och att Djurgården skulle kanske så här, dels strukturera, okej, vilken väg ska vi vandra? Vad ska vi ha för röd tråd? Och om det handlar om sättet man ska spela fotboll eller hur man ska bli framgångsrik eller och så där, det får man liksom, kan man alltid diskutera. Vad behöver vi då? Ja, men då kanske vi skulle behöva det här, vi skulle behöva det här. För mig så är det ganska glasklart att Bosse Andersson, som är en ganska unik sportchef, behöver stöd runt om sig för att Djurgården...
I form av vilket typ av stöd?
Säg kanske en sportslig direktör eller scoutingansvarig. Där har du ju två punkter till exempel. Sen, återigen, man kan alltid diskutera olika punkter eller olika roller, vad ska finnas. Tränarduon kanske behöver ett större team också. Och jag menar, det finns ju pengar i Djurgården. Allt behöver inte handla om när man får in en kassa att så här, men nu ska vi värva en anfallare för 20 miljoner. Nu ska vi värva en ytterback för det här och vi ska köpa en ny Kim Källström. Utan det kan vara också att investera i roller runt om i laget som på sikt ger spelare som kanske inte nödvändigtvis kostar så mycket, men man har scoutat dem så väl att de blir
nästa Kim Källström.
Nästa Kim Källström. Sen är det då som folk som kastar tillbaka dem. Men Bosse hittade Badji, han hittade Tino, han hittade Chilufa. Kanonbra jobbat. Det är bara hatten av. Men återigen, Bosse kommer på sikt inte kunna dra de här namnen år efter år. I princip på egen hand. Jag tror inte det kommer funka, utan det måste till ett större team och det måste till också en tydlig struktur om vart vill Djurgården vandra. För nu finns det en enormt bra grund som Djurgården står på, tack vare till stor del Bosse och Henrik med det jobbet de har gjort. Nästa steg är då utvidga organisationen, se till att den blir ännu proffsigare, ännu bättre, så tror jag att Djurgården skulle ha en jättefin framtid att gå till mötes.
Om du skulle få styra allting för en vecka och du får fritt spelrum att ändra och ha dig i organisationen, vad gör du då?
Oj, vilket jobb.
Då blir det kanske 100 timmar på den veckan för dig. Det en Bosse Andersson vecka.
Ja, det skulle det definitivt bli. Till att börja med skulle jag sätta in en skicklig scoutingansvarig. Jag skulle anställa typ videoanalytiker för tränarna.
Där håller jag med. Jag måste ändå bara ställa motfrågan liksom, om vi går bakåt i tiden någonstans, jag ska säga från Amartey. Mm. Sen har vi har haft Amartey, vi har haft Sam Johnson, vi har haft Olunga, vi har haft Tino, vi har haft Badji, vi har haft Mange, var väl ingen jättescouting-grej då kanske. Vi har Chili på gång, vi har Vittry som vi har hämtat som redan liksom nu känns som att kommer inbringa ganska mycket pengar. Säger inte det lite emot dig då?
Alltså det där är ju alla bra affärer för Djurgården. Samtidigt som vi tittar på dagens trupp så står ju Djurgården med inte en enda etablerad anfallare på permanent basis. Vi har en bra striker på lån som kanske försvinner i sommar. Vi har en högerback som du nämnde, Vittry. Nu har som sagt, när vi spelar in det här, har inte matchen mot Göteborg spelats. Precis innan vi spelar in det här har vi fått höra att Vittry förmodligen har gjort illa sig i vaden på träningen och kanske missar matchen mot Göteborg. Då har vi alltså ingen högerback bakom.
Vi har ju Johan Andersson i truppen.
Ja, jo. Visst, en högerback inom citationstecken. Men det är också ett truppbygge. Och det är för mig ett signal på att den sportsliga organisationen behöver förändras eller byggas upp på något sätt. Jag tycker det är märkligt. Vi har stått och skrikit i två säsonger snart här nu efter anfallare och vi står med en på lån. Och sen har vi en Anderfjol som spelade i bottenlag i Superettan förra året. Det är inte en fullgodlig ersättare. Han kan säkert bli jättebra på sikt. Adam Bergmark-Wiberg, han är djurgårdare. Jättehärlig person vad det verkar. Men säg att Boja drar baksida lår här mot Göteborg. Vem ska vi ställa upp med då? Det håller ju inte om man ska slåss om Europaplatser. Det gör ju inte det. Alltså det är ju fakta. Och sen har vi en jättebra backlinje när den är hel, tycker jag. Men som sagt, det finns ju brister i det här truppbygget som jag tror det kommer kosta. Samtidigt tror jag jättemycket på de här tränarna. Bra jobbat av Bosse återigen. Men jag går tillbaka till det. Han har gjort många affärer. Jag tror att på sikt så blir det svårt för en person att göra de här lyckosamma affärerna hela tiden. Säsong efter säsong efter säsong. Och vi ser ju brister. Och de bristerna tror jag att man kan täppa till med att ge vår sportchef det stödet han behöver. För att det här är alltså så här. Man kan alltid ha kritik mot en sportchef eller hylla honom för vissa saker. Så generellt tycker jag Bosse är en utomordentlig sportchef. Han gör saker som få andra hade kunnat klara av. Men jämför med andra sportchefer så har de ett större team runt sig. Och det har ju Djurgården råd med tack vare de här affärerna. Och det tycker jag är konstigt att man inte har.
En helt annan grej innan vi hoppar tillbaka till ämnet. Det här nya TV-avtalet som trädde i kraft till nästa år. Hur mycket mer pengar rör det sig om? Jag har väldigt dålig koll på det. Ungefär.
Ja, du... vad är det? Du tripplar väl typ intäkterna alltså från TV-avtalet.
Och vad ligger det på idag?
Ja, det har jag inte i huvudet. Jag får väl googla upp det här. Så vi får kolla. Men det är stor skillnad. Jag tror att med höftar får vi föra av sig sen. Men jag tror att det kanske inbringar 20 miljoner extra per säsong eller sånt där. I rena netto per säsong.
Det är ganska mycket.
Det är ganska mycket för en allsvensk klubb.
Det är en budget.
Exakt.
Ja.
Och där tycker jag att det är liksom... Det är små investeringar som på sikt kan ge ännu mycket pengar. För att visst, de där pengarna, ja, du kan köpa... säg, värva hit Ola Toivonen genom en sign-on på 5 miljoner bla bla, så här. Jättebra, kortsiktigt, han kan leverera i två säsonger. Jag säger inte att jag inte vill ha Ola Toivonen i Djurgården eller nämn någon annan forward som skulle göra det bra i Allsvenskan. Men jag tror att ta de där pengarna och bygg, till exempel investera i att bygga ut Kaknäs, ge tränarna ett ordentligt rum, bygga ut. Sen vet jag att det finns vissa grejer man får inte bygga hur som helst där, men gör det som går att göra. Utöka teamet, utöka kansliet, tillsätt personal där som kan jobba med publikrekrytering eller marknadsföring. De områdena man tror sig behöva addera, det tror jag på sikt kommer göra att Djurgården kommer bli ännu mer framgångsrik sportsligt och ekonomiskt. Så att investera, det är ju inga jättesummor det behöver handla om för att kunna ge väldigt mycket tillbaka, tror jag.
Intressant. Jag vet att Kim Källström var väl inne på lite det här, har det snackats om just det här att stärka organisationen. Jonas Olsson nämnde det i podden här. Kim Bergstrand nämnde det nyligen i podden, eller han ställde sig frågan, hur kommer vi att ta vara på den här extra inkomsten? Kommer vi liksom bara per automatik höja alla löner så att det egentligen blir att det blir ingen förändring alls? eller kommer vi satsa det liksom inom organisationen? Det,
ja, det går ju lite i relation med hur de andra klubbarna också agerar, för höjer de sina löner måste Djurgården höja sina löner. Alltså, speciellt om man tittar på spelartruppen. Alltså, det blir ju naturligt för att kunna rekrytera och behålla de spelarna man vill ha att göra med. Så att det kommer vi kanske se en viss ökning på. Det tror jag är ganska naturligt. Speciellt när man plockar in ny förvärv så kommer man kunna punga ut mer pengar, och det kommer trissa upp lönerna och buden också säkert. Men jag hoppas verkligen att Djurgården investerar med pengarna klokt och inte bara slänger bort dem på sexiga nyförvärv.
Det känns ju inte som Henke och Bosse i och för sig. Att bara slänga iväg 20 miljoner extra på
dem. Det tror jag inte heller. För där har ju i vissa fall har Djurgården varit ganska snåla med pengarna. Man har varit som ett gäng smålänningar. Liksom. Men, och jag förstår dem. De vet ju vad Djurgården har varit i för sits. Och de vill inte tillbaka dit igen. Liksom.
Nej, det får man förstå.
Det kan finnas vissa poänger i det också. Jag hoppas verkligen att det investeras på rätt sätt. Sen är ju frågan, vill alla göra det på det sättet? Har man styrt i allting och det har varit funkat bra, tycker man, på ett visst sätt, att det har varit kort transportsträcka mellan besluten, så är man inte alltid kanske så nyfiken på att förändra och sätta in nya människor som tycker kanske på ett annorlunda sätt eller som har mandat att förändra och sådär. Det kan vara lite jobbigt. Det tror jag många har erfarenhet av i andra yrken också. Men jag hoppas verkligen att Djurgården tar vara på de här pengarna och investerar i föreningen. Och så finns ju andra delar som jag inte nämnt heller.
Ja,
så,
vill du...
Nej men det kan ju vara i akademin också och allt möjligt. Och det kan vara på kansliet också med marknadsföring och så vidare. Där är jag liksom inte tillräckligt insatt, men jag hoppas verkligen, som sagt, nu låter jag som en repig skiva här, men jag hoppas verkligen att man investerar pengarna väl.
Ja, det håller jag med dig om. Det hoppas jag med. Inget mer du vill stärka om du hade en vecka 100 timmar på dig?
Ja, just det. Jag var ju på den där listan igen. Alltså, om jag tittar på det sportsliga så skulle jag väl kanske tillsätta någon typ av klubbdirektör, en scoutingchef, kanske en videoanalytiker till tränarteamet, kanske ytterligare en assisterande eller som har båda delarna. Vad vet jag? Kanske ytterligare i fysteamet. Där vet vi att liksom så här, kost och rehabilitering vid skador och
ja, hur prehab.
Prehab, hur viktigt det är. Det är ju alltså hur viktigt som helst. Vi ser ju hur storstjärnorna ut i Europa, de förändrar sin kost och liksom förlänger sin karriär. Vi har haft spelare i Djurgården som Felix Beim och Jonathan Augustinsson som till exempel extremt noga med sin kost. Hur mycket det förändrar, hur mycket man kan erbjuda i rehab, storklubben ute i Europa med helt andra resurser, märker vi nu när man tidigare har pratat om att en sträckt baksida i 4 veckor. 2 veckor tar det för dem, sen är man tillbaka. Det händer ju grejer hela tiden, man kan korta ner det där. Där måste man också kunna hänga med tanke på hur dyra vissa spelare är i allsvenskan och hur viktiga de är, så måste man ju fortfarande få tillbaka dem i spel. Där skulle man också kunna behöva liksom investera i att ta hand om spelarna så att de har de bästa förutsättningarna för att kunna prestera, till exempel.
Mm. Det var väl alldeles på din lista?
Ja, jag tror det. Alltså, som sagt, man kan dividera och diskutera enskilda positioner. Rent generellt så tycker jag bara att liksom man borde utöka den sportsliga ledningen och även de som jobbar med laget för att ge stöd till de som sitter med de största besluten.
Men om vi ser till det vi har idag då och det vi har presterat hittills, vad kan vi förvänta oss resten av säsongen? Vi kan börja med fram till sommaren, för sen öppnar det upp för att ändra hur mycket som helst. Liksom. Vad är rimligt?
Ja, då måste man jämföra lite med vad man slåss mot också, för att ganska många klubbar har ju vässat sina trupper och sina organisationer, så att det finns, jämfört med bara 3-4 år sedan, finns ganska många lag som har rätt skickliga offensiva lag. Så att, men jag tror, jag gillar verkligen det jag ser av det Kim och Thomas har byggt upp i Djurgården. Det finns en tydlighet och det finns en noggrannhet och ett sätt att spela som man märker, även när de var i Sirius, är jobbigt för motståndare att hantera. Och det tror jag kommer generera till positiva resultat för Djurgården på planen. Så att, jag tror, vi går ju in i uppehållet efter 12 omgångar, är det va? Mm. Och då tror jag definitivt att, nu har jag inte stenkoll på exakt hur spelschemat ser ut fram till dess, men oavsett vad så tror jag nog att Djurgården kommer vara topp 5.
Ja, men det håller jag med.
Mm. Nej, men jag gillar verkligen det jag ser.
Ja.
Jag tycker att jag är imponerad över att de så snabbt har fått igång ett ganska stabilt spel. Så finns det alltid saker man kan putsa på.
Självklart, jag håller en tumme för att Vittrys sträckning, eller vad det nu kan vara, är väldigt kortvarig. Och att Astrid kommer upp i orka längre. Och Boja, han får gärna fortsätta göra ett mål per match, minst. Och sen så har vi ju möjlighet att fixa liksom under sommarfönstret. Men jag gillar också det jag ser. Jag tror väldigt mycket på tränarna. De känns väldigt kunniga och har inte bråttom.
Nej, och det jag har hört inifrån spelartruppen är att väldigt positiv respons till våra nya tränare. Och det är ju såklart jättebra. Och det verkar som att liksom alla köper den där idén de har. De gillar, de får mycket feedback och det är en tydlighet hur de vill spela. Och det ger ju resultat på banan också. Så att, med de nya tränarna så är ju Djurgården tveklöst på rätt väg.
Mm. Vi rundar om lite lyssnarfrågor. Jag tror jag har bakat in någon... Ja, du har ju utvecklat mer konkret angående din uppfattning kring om hur AIK-scoutning är mer professionell än Djurgården. Den har väl varit inne på,
ja,
lite.
Ja, men det där blir det också lite sådär. Det blir på något sätt som att man ställer, som att jag har sagt att AIK är mycket bättre på allting än Djurgården. Det är inte det jag menar, utan det finns saker man kan peka på i den klubben. Som är problematiskt också. Och dessutom så det blir alltid, vi pratade om det lite innan vi spelade in här, det blir alltid lite känsligt när man går in i kritik mot Djurgården som djurgårdare inför djurgårdare. För då blir det på något sätt att alla helt plötsligt går in i försvarsposition och drar upp skölden och säger nu ska vi försvara den här. Du får inte säga att mitt lag är dåligt. Responsen blir ofta direkt och säger ja, men vadå, vi har ju gjort det här och vi rör ut det här. Jag tycker liksom så här, man måste förändras hela tiden, annars dör man. Alltså det är ju så. Och det är liksom nyttigt. Jag säger inte att jag har rätt, det här är bara vad jag tycker. Men man måste hela tiden kunna ha ett lite kritiskt öga på saker. Ibland kanske jag är för kritisk, alltså det kan man alltid diskutera, men jag tycker det är nyttigt att hela tiden se att vad finns det för förbättringsområden. Sen kanske jag låter gnällig i vissa tillfällen och sådär, det måste vara, men det finns ett problem när man börjar diskutera så här sitt favoritlag och vad man tycker kan göra bättre, för då tenderar folk att hamna i liksom försvarsposition hela tiden och så blir det liksom så här, så kommer ingenting ur det. Det är inte att jag så här vill hacka ner på Djurgården, att det är någon så här självbevarelsedrift att jag ska göra det, utan det är ju för att jag hoppas att Djurgården når så bra resultat som möjligt, och även inom supportkulturen att den är så stark som möjligt, och så här, för att jag brinner för Djurgården. Så att, men sen återigen, jag är inte så här, ingen får säga emot mig, det är inte det jag menar, men jag menar bara att det ofta blir lätt så här, ja, men du tycker AIK gör så mycket bra. Nej, det tycker jag inte. Eller du tycker Hammarby gör så mycket bra. Nej, det handlar inte om det heller. Utan
men för det sa du ju innan sändningen att i grund och botten tycker AIK och Bayern är ju skit.
Exakt.
Skit ska skit ha, det
så. Precis, så är det. Nej, men alltså det är lätt att det blir liksom lite så här försvarsposition när man på något sätt kommer till lite kritiska punkter runt djur.
Mm. Nästa fråga. Hur viktigt är 08 fotboll som språkrör för Stockholmsfotbollen?
Oj, ska jag svara på det? Nej, men jag tror att den är viktig, för jag tror att det är ganska många som är utanför Stockholmsfotbollen och supportkulturen som lyssnar och tittar på det programmet, som tar till sig av hur det blir lite att ha liksom örat mot marken att titta på det programmet. Och sen tror jag också att det även är nyttigt för de som är inne i supportkulturen i Stockholm att höra en debatt om det, för att det, liksom, det kanske föder några tankar och det kanske eldar igång någonting och driver saker vidare. Så att, hur stor del? Jag hoppas att det spelar en stor roll.
Mm, och en följdfråga på den frågan blir då, finns det ett speciellt ansvar från dig och panelmedlemmarnas sida?
Hur menar du då? Att?
Jo, men i och med att det är väldigt mycket folk från, nu chansar jag bara vad den här personen menar, men
ja,
från att det är väldigt mycket folk från Djurgården, Bayern, Gnaget som kollar på det här, och om det sitter en panelhörna från ett lag och bara elda på i en fråga, det bör väl kanske smitta av sig att det fortsätter.
Nej, men det är klart att vi har ett stort ansvar på ett sätt att liksom så här, har alla fått säga sitt, och får vi verkligen ut det här på rätt sätt nu, eller blir det liksom lite, eller blir det lite fel här, och det så kan det ju bli ibland, så att nu är vi liksom en väldigt, vi är inte världens största resurser när det gäller att liksom jobba ut redaktionellt sett inför ett program och sådär. Men där gäller det ju verkligen att vi är på tårna och är vaksamma på att så här, får vi verkligen sagt allting här nu från alla möjliga vinklar, eller blir det bara på ett sätt? Speciellt när det handlar om liksom, kanske lite viktiga, extra viktiga frågor snarare än kanske om ett lag maskar eller inte. Så.
Mm. Ja, nej, bra svar.
Svarade på frågan?
Ja, men det tycker jag. Det, någonstans blev det väldigt nja. Kanske, det beror på. Vi avslutar helt och hållet med veckans bonjävel, eller en känga och en hyllning. Om du får hylla någonting, vad hyllar du då?
Okej, jag ska inte känga något alltså?
Jo, vi börjar med en hyllning.
Ja, okej.
Vi avslutar med det roliga.
Okej, jag får hylla vad som helst. Alltså. Eller vem som helst.
Vad som helst, vem som helst.
Nej, men då skulle jag vilja passa på och hylla de som spelar och jobbar runt Djurgårdens damlag, som krigar ganska mycket i det tysta och sådär, och dessutom spelar fortfarande på Stockholms stadion. Jag ska själv rycka mig själv i kragen och gå och kolla på några fighter här, så att 22 april är väl hemmapremiär, va?
21 tror jag, söndag till hemma. Ja.
Nej, men där finns det ju, dels så finns det profiler i laget. Jag vet att Irma Helina har varit här. Hon är ju urdjurgårdare och spelar i laget. Nu har ju värvats liksom Olivia Skog och andra bra spelare och bra ambassadörer. Nej, men de krigar mycket liksom i tysthet och gör ett jäkla fint jobb.
Lagkapten Mia Jalkerud ska man kanske nämna också, kanske en tionde säsong.
Absolut, ja, just det. Jag såg en intervju med henne nyligen där, verkligen värd att lyfta fram. Nej, men de är riktiga jävla hjältar. De lirar på Stockholms stadion, de krigar stenhårt med dåliga förutsättningar jämfört med herrlaget, och gör ett jäkla jobb. Det är riktiga järnkaminer för mig, så att de kan få sin hyllning.
Och känga då?
Oj. Känga, vad ska vi ge då? Alltså, det här får jag på uppstuds. Vad ska vi skulle kunna ta det som du pratade om lite där vid inledningen där med visitationsproblemen som har. Har inte drabbats oss då på Stockholmsarenan än. Men hela generellt här med så här reducerad ståplatssurr som har varit, jag vet, nere i Malmö så har de ju redan fått igenom liksom, reducerad ståplatssurr där. Jag förstår inte riktigt vad som ska komma, vad för gott som ska komma ur det där, så att
jag håller med, jag har en
vän. Det kan väl få sig en liten känga sådär.
Det tycker jag. Jag har en vän som var på som bor i Göteborg, som var på Blåvitt Älvsborg på Nya Ullevi eller Nya Gamla Nya. Mm. Han var där med sin familj och de stod alltså 55 minuter på till familjeläktaren innan de kom in.
Mm. Ja, men det där funkar ju inte.
Det är hjärndött. Ja, det är bra. Jag skulle vilja hylla återigen alla ideella krafter inom Djurgården som
drar
väldigt stora lass, och extra hyll också till personalen här på Östra faktiskt. Vi får ofta bord med kort varsel. Även om det skulle råka sitta någon på just vårat bord 2, så är de väldigt mån om att hjälpa oss så att vi får just det här bordet, för det är lite mer avskilt. Och jag lyfter hatten för Östra och tycker folk ska ta sig hit så ofta man kan för att stötta Berit och kompani. Det var hyllningen. Mm. Kängan, den går till de här principfasta och absolut ej prestigelösa poliser som nu senast svingade i media om att man ser över möjligheterna till att förbjuda tifon i halvtid eller stora OH-flaggor och allt vad det var för att komma åt pyrotekniken. Mm. Är det verkligen ett sånt jäkla problem i det här landet? Jag kan inte se.
Alltså hela grejen där med när de drar upp sådana där saker, det, alltså du har ju liksom en grej det faller på direkt, det är att det där kommer aldrig funka.
Nej, alltså, ja men exakt.
Alltså de kan sätta upp vilka regler de vill. Om det är så att vissa vill vi köra igång ett halvtidstifo, bränna bengaler, dra en flagga över skallarna och vad det än är. Hur ska du stoppa det? Ja. Du kommer aldrig kunna stoppa det. Det är bara att lägga ner det direkt.
Ja, men det är det jag menar. Och det blir ju någonstans att något desperat sista försök, eller sista ska jag inte säga, men nu ska vi testa ytterligare en grej. Lägg ner. Det finns mycket annat.
Att försöka sätta lite press på olika grupperingar och sådär, men det kommer aldrig funka. Subkulturer kommer aldrig kunna knäcka. Det finns sånt enormt engagemang, ett sånt enormt driv, och där ska vi gå tillbaka till utan att det är så här, det här handlade om nödvändigtvis dem, men en extra hyllning då, bara för att skicka in EU till en ständig hyllning då, som alla borde nämna hela tiden, är ju liksom Tifo-gruppen
verkligen,
som gör ett jäkla jobb, och även de som är klackledare på Sofia är ett jäkla jobb, ideellt jobb, se till att bli så grymma tifon. Vi är alla generationer egentligen som har varit, så är jag så otroligt, jag blir alltid imponerad med folk med liksom extra drivkraft, och ha det runt det här, göra det hela skitjobbet som sen minnar ut i 10 sekunders läktaruppvisning. Det är så jäkligt imponerande, och det bygger liksom en stolthet bland alla djurgårdare, så att det tycker jag är jävligt imponerande. Men tillbaka till din kängor då, så återigen, det där kommer liksom aldrig funka, så att jag tycker det är liksom lönlöst att komma med sådana här förslag och försöka stoppa olika subkulturer. Det funkar aldrig.
Nej, verkligen inte, och nu när du ändå nämner det, vi kan väl säga det, finns det utrymme i ekonomin så swisha Sofia Tifo på 123 17 45 298, alltså 123 17 45 298. Många bäckar små gör väldigt mycket. Förhoppningsvis en och annan bengal extra någon gång.
Kanske det.
Ja, vem vet. Stort tack för att du tog dig tid, Björn.
Tack snälla.
Bra surr. Får se om det.
Tack tillsammans.
Vi följer upp det här någon gång.
Gärna.
Du ska ha ett stort tack i alla fall.
Tack snälla.
Ses vi på måndag?
Ja, det gör vi.
Tja.
Tja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.